hela systemet är så obalanserat idag att det finns mycket att göra, och det är där man måste ta sin utgångspunkt. Försöka titta på och förstå olika trafikanters roll, bilens roll i det samhället och så vidare. Och då kommer man ju fram till att det måste ske ett paradigmskifte, skulle jag vilja kalla det. För mycket av det skiftet som måste komma är vi inte i närheten av än.
Det här är en podcast om forskningsresultat om cykling i regi av Cykelcentrum på VTI. Vi diskuterar hur målen om ökad och säker cykling påverkas av olika faktorer som trafikmiljö och stadsbild, men också vilka insatser som faktiskt krävs här och nu för att få fler att cykla säkert. Genom att prata med forskare som arbetar med cykling utifrån olika synvinklar försöker vi belysa hur saker och ting hänger ihop. Lyssna och tipsa oss gärna om infallsvinklar som du tycker är viktiga. Och jag som pratar med forskarna, jag heter Sofie Helgesson, är samhällsplanerare och koordinator på Cykelcentrum. Välkommen! I detta avsnitt av VTI-podden Cykelcentrum ska det handla om trafiksäkerhet, om effektiva åtgärder för att minska olyckor. Vi ger en inblick i hur det under de senaste decennierna har gått för en av svensk cykelforsknings tidigaste frågeställningar, nämligen vad krävs för att de olika trafikslagen ska kunna interagera med varann utan att människor kommer till skada. Jag har idag den stora äran att få samtala med kanske något av en guru inom trafiksäkerhet. En person som kan sägas vara en pionjär inom flera områden. Han startade sin forskarkarriär vid Lunds tekniska högskola redan på 70-talet och var då relativt ensam om att intressera sig för trafikslaget cykling. Själv har han varit en envis cykelpendlare på de skånska slätterna. Och kärleken förde honom till Norge, men han fortsatte likväl att distansarbeta på LTH. Och trots ett betydligt mer kuperat Bergen än Lund så var det inte förrän mycket nyligen som han övergick till en elassisterad cykel. Välkommen, Christer Hedén.
Tusen tack.
Fick jag med det väsentliga? Eller vill du lägga till något?
Nej, men i övrigt så vill jag göra en allmän kommentar först.
Ja.
Och det är att om man forskar kring trafiksäkerhet så riskerar man att bli motarbetad av i stort sett hela befolkningen. Det är ingen som automatiskt gillar det vi gjorde i alla fall. Alltså att sänka hastigheten, det var det minst populära man kunde göra. Och det fanns aldrig någon riktig förståelse för att trafiken kunde gå smidigare och lättare och säkrare. Och att det var en vinst för alla. Så det vill jag hälsa alla som är intresserade av forskning inom detta område. Det är att ni får vara beredda att ta en rejäl fight om ni ska kunna åstadkomma någonting som är av värde i det långa loppet.
Det behövs lite skinn på näsan inom det här gebitet.
Ja, det gör det.
Går du att beskriva några skillnader du upplever när du har cyklat i Sverige jämfört med Norge?
Nej, men som du sa så cyklade jag ju mest i Skåne. Och där hade jag ju 3 mil fram och tillbaka varje dag till jobbet. Och ena vägen, det vill säga 1,5 mil, så var det ju alltid motvind. Så den motvinden, den är mycket värre i många avseenden än bara backarna i Bergen.
Det låter ju också faktiskt som ett väldigt spännande forskningsområde metodmässigt att utveckla det.
Ja, det kan jag. I det sammanhanget kan jag berätta att jag och en landskapsarkitekt från Alnarp, vi hade ett projekt som gick ut på att ordna vindskydd utefter cykelvägar. Och vi hade ett förslag till och med, men som aldrig blev realiserat. Men att det har sin betydelse, den saken är ganska klar.
Just det, men det är ju du och sen Erik Skärbäck 2012, va?
Exakt.
Ja, möjligheten och lämpligheten att anlägga vindskydd utefter vindutsatta cykelvägar.
Exakt.
Jag tänker så här, skulle du i korta drag vilja komma in på, hur kom det sig att du kom in på just de här frågeställningarna?
Ja, det var mer en sinkadus än någonting annat. För att jag gick ju på Tekniska högskolan i Lund. Och så skulle jag göra ett examensarbete. Och då såg jag i förteckningen att man kunde göra ett om gående och cyklar. Därför kontaktade jag Olof Lövemark som var ansvarig för det projektet. Han var arkitekt och ändå anställd på trafikteknik. Så jag frågade om jag kunde få göra ex-arbete hos honom. Och han svarade ja. Han blev ju glad att någon var intresserad av att göra ett examensarbete om gång- och cykeltrafik. Och samma kväll så ringde han hem till mig och frågade om jag ville jobba för honom. Så jag blev erbjuden arbete innan jag ens hade börjat med ex-jobbet. Och jag svarade ju givetvis ja, bland annat av det skälet att vi hade småbarn hemma och så vi behövde ju pengar. Så jag svarade ja, så därifrån så har det bara rullat på alltså.
Vilken del av samhället passar nyttorna med era forskningsresultat in?
Ja, den forskning vi har bedrivit, den har ju varit, efterhand så blev den väldigt tvärvetenskaplig med insatser från sociologer och socialpsykologer och även arkitekter. Men det var många, många grenar som var inblandade och det behövs ju. De som har glädje av detta, det är absolut folk som är intresserade av att åstadkomma förändringar av det nuvarande trafiksystemet.
Så skulle vi ta till exempel en strategisk planerare eller en trafikingenjör som får vara verksam i detaljplaneskeden och så?
Ja, det är både och. För i början så jobbade vi mycket med detaljplaner. Vi detaljutformade korsningar till exempel för att de skulle vara så bra som möjligt för gående och cyklister. Och efterhand så blev ju frågorna mer på ett metaplan liksom. Hur åstadkommer man en förändring i riktning mot ökad jämlikhet bland olika trafikantkategorier?
Ja, just det. Då är det lite mer åt kanske strategen på övergripande nivå som får ägna sig åt mobility management till exempel.
Ja, säkert. Men som det sveper ju över alltihopa för att detaljerna spelar väldigt roll när det gäller att kommunicera vad det är man vill åstadkomma. Som idag så anser jag att man har kommit väldigt lite på väg mot ett samhälle där jämlikhet råder mellan olika trafikantslag.
Och när du talar om de här detaljerna, då tänker jag också på projektören som kanske ritar på gatuutformningarna.
Absolut.
Som till och med tvingar den som sitter bakom ratten att inte kunna gasa på.
Exakt, men det är också ett avgörande problem och det är det bland det som jag är mest stolt över. Nämligen att jag i princip uppfunnit en så kallad konfliktteknik. Och vad går det ut på? Jo, det går ut på att man för första gången studerar vad som händer innan en olycka sker. Det vill säga att vi tittar på beteenden direkt i trafiken och om ett beteende betraktas som kritiskt av våra forskare så innebär det att det finns en inbyggd olycksrisk i det fallet. Och då kan man titta på hela förloppen fram till nästan olyckor. Alltså det var nästan olyckor som var vårt koncept. Flera år fick vi forskningsmedel för att utveckla den tekniken och bestämma hur ska en nästan olycka se ut för att den ska vara intressant. Intresset har ökat kraftigt under senare år med många intresserade forskare, bland annat från Asien.
Just det, men det var bra, för då fick vi svaret på en av frågorna som jag hade tänkt ställa, som är just det här med vad du är mest stolt över att ha åstadkommit.
Ja, jag fick ju Volvos stora trafiksäkerhetspris 1991 för den. Det är jag fortfarande stolt över att ha fått, för det var en merit.
Vad roligt. Ja, men grattis så här långt i efterskott. Jag tänkte på nästa fråga här, inom vilka områden som du har sett att det råder kunskapsluckor. Alltså vad du har sett att det kanske behöver forskas betydligt mer inom.
Ja, men då är jag tvungen att återvända till det med hastighet och samspel i trafiken och sånt. Alltså för att vi har ingen bra kunskap om vad som händer med systemet om alla håller en viss högsta hastighet, till exempel max 30 km i timmen. För det finns inte idag. Det är den stora frågan, och den är man ju som enskild forskare inte har stora möjligheter att påverka. Liksom. Hur ska man skapa en stad med bara tätortshastigheter och så vidare? Det kallar det den stora ultimativa utmaningen, så är det frågan om. Vi kom ju ganska långt på väg i det så kallade Växjöprojektet, där vi fick kommunen att bygga 21 stycken rondeller på försök med syfte att sänka hastigheterna generellt i tätorten. Vi lärde oss en massa om förbättrat samspel och högre säkerhet. Ett resultat var att det nu finns betydligt fler rondeller både i Växjö och runt om i Sverige.
Så om vi skulle sammanfatta, så skulle vi kanske egentligen vilja se ett pilotprojekt i verkligheten.
Ja.
Där all tätortsmiljö har en sänkt bashastighet och där ett forskargäng får titta på resultaten från den miljön.
Exakt.
Spännande. Det kanske är någon stat som är benägen att ta sig an det här.
Ja, jag hoppas innerligt det. Och är det någon som behöver något stöd, så är de välkomna att höra av sig.
Härligt.
Fortfarande lika intresserad.
Någon kanske skulle säga att det här med högre hastigheter är en fråga om samhällsekonomisk lönsamhet. Vad är din syn på det?
Vi räknade ju till exempel på tidsåtgång i Växjö i systemet. Och det intressanta var ju att alla förlorade ju tid när de körde på huvudgatorna. Men alla bilar och alla fotgängare och alla cyklister som skulle korsa huvudgatorna, de vann tid allihopa. Så att summa summarum, vi räknade ju aldrig på cyklisternas tidsvinster och gåendes. Men om man hade räknat ihop dem med bilarnas tidsvinster i de lägena, så hade man nog kommit fram till att det var i stort sett utjämnat. Men den största poängen är egentligen att när vi intervjuade folk efteråt, så sa en stor del av bilförarna också att trafiken var mycket lugnare, och det uppskattades. Och det är bara ett exempel på vad det finns för kvaliteter som vi inte normalt räknar, utan vi räknar ju bara tiden, för den kan vi mäta och så vidare.
Om vi glider över lite mer till lokalsamhället och praktiken, har du en syn på var de största bristerna i trafikplaneringen finns ur cyklingens perspektiv?
Ja, det är väl i så fall, om jag återfaller till det med hastigheten, så är det väl många korsningspunkter där hastigheten är betydligt över 30 km i timmen idag. Och eftersom det är grundförutsättningen för att kunna åstadkomma vettiga samspel, så är det ju en stor brist.
Kan man uttrycka det som att miljöerna som är formade inte ger bilisten möjlighet att upptäcka den aktiva trafikanten i tid?
Ja, det är ju en del av det. Oavsett om man tvingar fram en låg hastighet eller om den har kommit av något skäl frivilligt, oavsett vilket, så med lägre hastighet så beter sig bilföraren annorlunda. Det är ju helt enkelt så att man får en ögonkontakt som man inte har annars. Och en mycket större naturlighet i att sakta in. Det vill säga förutsättningarna för ett gott och jämlikt samspel blir betydligt bättre.
Vi har ju inte ännu några direkt uppsatta mål av riksdagen som är specifika för trafikslaget cykling. Men om vi ser till det här övergripande målet som ändå finns, att generellt så ska olyckor i trafiken minska och zoomar in på just de aktiva trafikanterna. Vad krävs ur ditt perspektiv för att vi ska få till en mer säker cykling?
Om man ser på cyklisterna så sker det ju mycket singelolyckor. Och de utgör en väldigt stor del. Och det är ju ett jätteproblem. Alltså.
Drift och underhållet på cykelbanorna.
Ja, att det är så viktigt. Men i övrigt så skulle jag ju vilja se ett storskaligt försök som du var inne på med låga hastigheter. Vi vet inte om det kan accepteras och så vidare. Men om du tittar på FNs nya globala mål så ser du att låga hastigheter kommer ge vinster inom säkert 6 eller 7 av de där globala målen. Och det är inga oväsentliga vinster. Tänk bara bättre samspel. Vad annorlunda städerna skulle kunna se ut. Om man verkligen åstadkom det i verkligheten. Det finns ju detaljer när det gäller utformning av korsningar och så vidare som kan göras bättre. Till exempel hade vi höll på länge med placeringen av övergångsställen i korsningar. Och då visade det sig att de flesta övergångsställen är placerade i den zonen där det är störst risk. Riskerna hade minskat om man flyttade ut övergångsstället eller om man lade precis diktan korsningen.
Just det, det låter ju ändå som en relativt överkomlig åtgärd att jobba med.
Just det, men jag kan också berätta från min erfarenhet från Lund. När vi så småningom träffade ansvariga på kommunen så sa de att vi är så glada för vi har fått helt nya trafikingenjörer. I allmänhet så var det ju sådana som hade gått våra kurser där uppe. Och poängen var att de här som kom ut för 10-15 år sedan, de var ju så vetgiriga. Och de hade en sån stor kunskapsbank liksom att det var inte frågan om att och ja, här är en korsning och då ska vi bygga så och så. Utan här har vi en korsning där vi har handikappade och fotgängare och cyklister och bilister. Och hur ska vi kunna utforma det på ett optimalt sätt? Så att de började på en helt annan nivå och kartlägga problemen. För mig var det väldigt inspirerande att höra.
Ja, vad kul. Där har ju också forskningen ett viktigt bidrag i vad som det undervisas om.
Ja, absolut.
Okej, så om vi ska bli lite konkreta. För att kunna få till de här nödvändiga sänkta hastigheterna i tätorter. Hur ska jobbet göras rent konkret?
Det är en mycket svår fråga. Nästan omöjlig att besvara. Det finns en lösning idag, men problemet är ju samtidigt alla de hundratals hästkrafterna. Men nu har ju efter många om och men, EU har ju lagstadgat att man ska ha system i bilen som begränsar hastigheten. Så med hjälp av det så skulle man när det kommer i tillräckligt många bilar kunna bara stadfästa, okej, här är det 30 km i timmen som gäller. Och det finns ju potential för det. För det finns något som heter geofencing nu, eller geostaket. Så man avgränsar områden där en viss högsta hastighet ska gälla. Men hittills så har ju bilindustrin inte visat något stort intresse.
Och förutom att följa hastighetsgräns så är det ju ett visst garde som ska besluta om gränsen. Jag tänker vilka det är som sätter bollen i rullning om vi skulle få fram en helt ny generation tätorter. Är det de lokala trafikföreskrifterna i första hand och sen geofencing som sätt att se till att det efterföljs, eller?
Ja, geofencing betraktar jag som ett delmål som långt ifrån kommer lösa några riktiga problem. För det geofencing kommer du ha smala gator med massa fotgängare och sånt. Ganska ointressant i princip, utan det intressanta är ju huvudgatorna och så vidare. Men jag vet inte om du vet att vi gjorde ju ett försök på 90-talet med 20 bilar i Eslöv som inte gick att köra fortare än hastighetsgränsen. Oavsett hur mycket man tryckte på gaspedalen så gick bilen i max 50. Och det retar mig än idag att vi inte fick fortsätta med det. För när vi hade gjort det försöket och presenterade det så blev myndigheterna i Sverige intresserade och glada över att det hade gjorts. Så att de beslutade att satsa 75 miljoner i Sverige för över 20 år sedan att göra ett storskaligt försök i Sverige. Men då inträffade det att den bilindustrin som alla känner igen ifrån Sverige, de ställde som krav att det systemet vi hade och använt i Eslöv, att det inte var en del av försöket. Och därmed så fick vi kompromissa och gå med på att det fanns en funktion som gjorde att man kunde trycka igenom gasen och köra fortare. Och problemet är att man fortfarande inte har kunnat notera några stora hastighetsminskningar på grund av dessa nya system. Och därmed har man inte kunnat notera några större säkerhetsvinster heller.
Men du Christer, vi får faktiskt tacka för att du ger den här inblicken i hur det kan gå till också när resultat och forskningsrön ska presenteras, så att det sker kanske ibland en sållningsprocess där. De som faktiskt publicerades finns ju kvar där. Du nämner ju bland annat hastighetsbegränsare i bil, effekter på förarens beteende och interaktion.
Ja då. Och till exempel, nu börjar vi närma oss med stormsteg på ett sätt, nämligen automatiserad körning. Som ju kommer dröja länge innan det kommer. Men i det ligger ju till exempel hastighetsvalet. Dock, om man programmerar systemet på ett sätt så kan man ju inte göra det och acceptera att folk inte håller hastighetsgränsen. Utan det måste vara ett grundkrav i det nya systemet att folk håller hastighetsgränserna. Så där finns det ju visst hopp alltså.
Och apropå det du har varit inne på med att det råder olika hierarkier mellan trafikslagen och att det finns ett visst fordon med mycket hästkrafter som ofta är normen, så ville jag ta upp att i ett särskilt nummer av tidskriften Plan så fokuserar de på forskningsrön, och några artiklar visar på att det råder svårigheter i att kunna förändra invanda tankemönster och kultur i centrala myndigheter, till och med i de fall då politiken ger konkret uppdrag som kräver ett teoretiskt skifte. Mer konkret då så handlar det här om att Trafikverket inte har tagit fram förändrade prognoser kring bilismens utveckling och därmed kunna styra planeringen mot ett minskat bilanvändande. En tanke som slår mig då är om det går att fatta de beslut som krävs med hjälp av det styrsystem som finns idag? Eller om det är något som behöver kraftigt förändras? Du har ju själv för ungefär ett decennium sedan till exempel argumenterat för ett paradigmskifte inom Trafikverket. Alltså som handlar om att skifta fokus till cyklisten istället för bilisten. Hur ser du på detta idag?
Ja, det är väl nästan lika svårt fortfarande. Alltså man måste gräva mycket djupare för att börja diskutera vad är trafik i en tätort eller överhuvudtaget. Men framförallt tätorterna ju. Jag har ju en bror som är rättssociolog. Vi har närmat oss varandra då och då, men inte tillräckligt mycket. Men han har ju en rättssociologisk syn på det hela som vi har ibland kunnat använda för intressanta diskussioner. Det är egentligen någonting sånt man skulle vilja se. Inte att vi ingenjörer, vi kan ju ingenting om sociologiska fenomen och så vidare från början. Utan de måste finnas med på ett relevant sätt. Psykologerna har ju funnits med i många decennier, men då har det oftast gällt vad man koncentrerar sig på när man kör och så vidare. Men sociologer och socialpsykologer och så vidare, de behövs i högsta grad.
Men vad härligt, Christer, för då känns det som att en cirkel sluts på det sätt att du inledde med vikten av det tvärvetenskapliga. Mm. Och att forskningen kring detta och ingenjören kan inte stå ensamt alena i det teknokratiska, utan de olika angreppssätten och perspektiven måste in tillsammans.
Mm.
Men om vi skulle försöka oss på en summering efter allt som du har sett i din forskning och med tanke på nuläget, att det ju inte ser så ljusnande ut vad gäller olycksstatistiken. Vad skulle du säga är den mest angelägna frågan om man nu är trafikingenjör eller politiker? Vad måste de satsa på att verkligen få igenom nu här?
Ja, då återkommer vi ju till balansen i systemet, att den är så obalanserad idag att det finns mycket att göra, och det är där man måste ta sin utgångspunkt. Försöka titta på och förstå olika trafikanters roll, bilens roll i det samhället och så vidare. Och då kommer man ju fram till att det måste ske ett paradigmskifte, skulle jag vilja kalla det för. Det, mycket av det skiftet som måste komma är vi inte i närheten av än. Det är där någonstans vi måste börja, alltså, i form av en ny balans av hela systemet.
Mycket välformulerat. Då hoppas vi att även de som utbildas idag får med sig detta från sina lärosäten. Men då tackar vi så mycket för idag och att vi fick ta del av dina erfarenheter, din stora kunskap och forskningsresultaten.
Ja, tack själva. Det var väldigt stimulerande för en 80-åring att vara med lite på ett hörn, vet du.
Då vänder jag mig till dig som lyssnar nu. Vad kommer du göra som resultat av att du har tagit del av det här avsnittet? Vi hoppas att du fått med dig några tankar och idéer. Och gilla och dela inslaget om du tycker det gav dig något, så att fler får ta del av innehållet. Och via vår hemsida cykelcentrum.vti.se kan du också bli prenumerant på vårt nyhetsbrev. Vill du kontakta oss som producerar podden? Maila då till podd.cykelcentrum@vti.se, och då stavas podd med 2D. Tack för att du lyssnat.